Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eld och rörelse med mig Martin Hansson, ingen Miran Andersson utan Karin Zackari, Sveriges ledande expert på Thailand.
Hej, kul att vara här igen.
Miran är på någon typ av semester med sina katter.
Kul för honom.
Och han har blivit kattpappa ju.
Jag har sett det.
Det är en stor händelse i hans liv. Så han kan inte vara med. Men när vi spelar in den 30:e, jag fick titta kalendern, den 30 juli har ju lite Thailand-Kambodja-konflikten börjat liksom rullas ner lite. Men, så det här kan ju vara hejdlöst utdaterat när ni lyssnar. Det kan ha blossat upp igen. Eller så kvarstår det. Vi kanske får veta mer om varför det har avslutats. Så om inte vi kommenterar det nu så är det helt enkelt på grund av datumet. Men jag har ju börjat titta, Karin, för om det är någonting som jag har skitdålig koll på så skulle jag verkligen säga att det är den här Thailand, Kambodja, Laos, Myanmar, Bangladesh, hela det området är som en blind fläck. Men du har ju koll. Och du har ju också kommit hem från Thailand precis.
Precis, jag kom hem för bara några dagar sedan. Och jag ska också säga, jag har också bott i det området, alltså när jag var barn så bodde jag också i de områdena som nu är omstridda för att min pappa jobbade i flyktingläger.
Vad ska man säga, i liksom nordöstra Thailand på något sätt?
Ja, men det är precis, det är rakt österut liksom. Mm. Det är en av de viktigaste gränsövergångarna till Kambodja, där bodde vi och så var han placerad då i olika flyktingläger längs den gränsen på grund av inbördeskriget som då rasade i Kambodja under 80-talet.
Mm. Så du har liksom även lite personlig koppling till det här?
Ja, och känner lite grann, det är liksom, vad säger man, geografin där också. Mm. Naturen och vad det betyder, hur människor lever där, hur de här gränshandeln ser ut, hur viktig den är. Alltså gränsrelationerna, just hur viktiga det. De är.
Jag såg någon av de första bilderna som läckte på thailändska stridsvagnar i närheten var typ vid en, där, som beskrivet som en gränsmarknad liksom. Men det kan jag ju tänka mig en stor ekonomi liksom. Hur fungerar den, eller hur, vad liksom, vad driver den? Är det kambodjaner som går in i Thailand för att handla eller är det tvärtom? Eller?
Jo, men det är det framför allt. Och det här öppnade upp 98, öppnade man de här gränserna. Så då har det liksom varit inbördeskrig i Kambodja, det har varit någon typ av demokratiska val 93. Och sen så långsamt så börjar man bygga en ekonomi i Kambodja. Och 98 öppnar man de här gränserna. Och det blir fort väldigt, väldigt viktigt. Så de flesta människorna som bor längs med de här gränserna, de rör sig ju fram och tillbaka på en daglig basis.
Okej, man får liksom, historiskt har man fått gå över den här gränsen utan liksom visum eller någon.
Ja, precis. Så att man bor där så har man ett särskilt liksom, pass eller
tillhörighet. Och man bor i den här regionen.
Då. I de här gränsområdena och där de här gränsövergångarna finns. Mm. Och sen när Kambodja liksom börjar öppna upp för turism och sånt, det är också då efter 98, så började man bygga kasinon i Kambodja. Så att de här gränsövergångarna vid dem ligger på den kambodjanska sidan också stora kasinon som är jätteviktiga turistattraktioner. Kasinorna är en sån där stor attraktionskraft.
När vi är där på gränsövergångarna, hur ser det liksom ut rent etniskt liksom, i de här gränsområdena? Är det så, alltså, i Kambodja så finns det ju många minoritetsfolk. Hur ser det ut i Thailand?
Nej, men där säger man ju liksom att man är thailändare. Och så kanske man säger att man pratar lao. Mm. Så. Om man pratar nordöstlig dialekt. Mm. Liksom
men det är en
så.
Dialekt, det är inte
det, det hanteras som en dialekt, liksom, eller man kallar det för språket lao. Många pratar ju naturligtvis khmer, men framförallt är det ju kambodjanerna, alltså khmererna, som pratar thailändska och kan det och lär sig det. För det är ju liksom det är den dominerande parten i regionen. Mycket, mycket mer inflytelserik, mycket, mycket viktigare plats. Mm. Och många kambodjaner som aspirerar på att flytta till Thailand och kunna jobba där.
Och relationen mellan Thailand och Kambodja historiskt liksom?
Ja, alltså det är en sak att prata om liksom de moderna nationalstaterna och deras relation. Och en helt annan att prata om de här människorna som bor på gränserna. Mm. Och jag tänker på en kollega till mig som är kambodjan, uppvuxen i de här gränsområdena, vars mamma ägnar sig åt sån här gränshandel. Och när han skriver på sina sociala medier nu så skriver ju han om att, ja men precis så som jag också uppfattat det, att människor är ju vänner med varandra, för man är ju beroende av varandra, man är grannar. Det är ju inte de som bor i de här gränsområdena som är fientligt inställda till varandra, eller som är de som eldar på, säga liksom, de här nationalistiska känslorna, utan det är ju centralmakterna, om man ska prata med lite sånt där stolpigt språk, mm, kring att förstå vem det är som drar i spakarna.
Det är politiskt på en högre nivå än regional liksom, mm, eller mellanmänsklig. Liksom.
Precis, men då är ju relationen, ska man väl säga, den har varit diplomatiskt liksom ostadig. Det har varit rätt okej sedan 2011 ungefär.
Okay.
Men framför allt sedan den senaste militärkuppen i Thailand 2014. För då var liksom, blev den thailändska militären väldigt upptagen liksom med att få makten i Thailand och på olika sätt konsolidera den. Mm. Och det uppfattar jag som att det har liksom stärkt de här, det har gjort att det diplomatiska har fungerat, mm, också, för att båda länderna har varit fokuserade på sitt eget och på sitt eget liksom ekonomiska, sina egna ekonomiska problem och att bygga fokusera på det. Men de diplomatiska relationerna har varit instabila och nu har de ju, de senaste veckorna har de ju helt brakat samman och därför har Malaysia klivit in som en annan stark aktör, mm, i Sydostasien som medlare. Och då har man hållit ja, men, vad ska man säga, sån här
vapenvilleförhandlingar. Liksom. Mm.
Ja, som Malaysia
har klivit in. De tackade Kina och Trump, hörde jag. Och lite så, tack till liksom,
jag vet
vitt
inte,
och brett.
Mm, jag vet inte hur mycket Trump spelar roll. USA spelar inte så stor roll. Man har ju pratat om att det är ett skifte. Det är inte så att USA är en så inflytelserik, nej, part längre. Sen finns det sådana här konspirationsteoretiker på internet förstås som menar att de är det och att det hela tiden är den osynliga imperialistiska handen från, mm, USA. Men Trump kunde ju liksom vifta med förhandlingarna kring de här tarifferna. Mm,
för det var väl, de skulle väl förhandla handelsavtal nu typ alldeles snart.
Precis, och de står inför ett hot med så här 36%-iga, mm, tullar. Så att då kunde han vifta med det och så säga att det liksom påverkar. Och att han därför har något inflytande.
120% eller någonting från början, som att det var handelsunderskottet. Det visar sig att Kambodja inte köpte jättemycket från USA.
Nej.
Hör och häpna. Nej, men okej, så Malaysia är de som träder in och agerar liksom. Mm.
Och det är väldigt naturligt för att man har liksom ett samarbete som börjar liksom i Sydostasien men som egentligen täcker hela den asiatiska regionen som kallas ASEAN. Det är ju där för att man ska respektera varandras suveränitet. Och respekten för den kränktes av Kambodja, mm, som säger att det var Thailand som kränkte den först. Men sedan har man ju liksom gjort, har ju Hun Sen, som är den tidigare premiärministern i Kambodja, vars son Hun Manet nu är premiärminister sedan 2023.
Klassisk demokrati.
Ja, där går det i arv. Hun Sen kom till makten 93, mm, bara för era lyssnare så att de ska veta vad det är för typ av ledare vi pratar om.
Okej, så det...
Mm. Han kom ju då till makten med genom så kallade demokratiska val. Eller, mm, det var ju under överinseende av FN, så att de fungerade ju. Men sen dess har man ju då jobbat på att konsolidera, mm, makten och bli liksom i princip en enpartistat som dessutom äger alla industrier. Ja, inte alla, men äger industrier och infrastruktur och så vidare. Massa ekonomiska intressen. Så han gick ut och läckte ett telefonsamtal som han hade med den thailändska dåvarande premiärministern, mm, som nu är temporärt avsatt, som är dotter till en tidigare premiärminister i Thailand, Thaksin Shinawat. Och det här är då Pattnongthan Shinawat. Och hon ringer då till Hun Sen och de ska ha ett samtal för att thailändarna har skjutit en kambodjansk militär.
Mm.
Och så ska de ha ett samtal om det här. Och han läcker telefonsamtalet som visar att hon är väldigt underdånig och lite grann beredd på eftergifter.
Okej, det eskalerar liksom.
Och då ger det liksom som att, det ger liksom fyr på elden till de thailändska nationalisterna, mm, och den thailändska militären och oppositionen som inte vill ha den här premiärministern vid makten, som inte
hon
vill ha
förrädare liksom.
Shinawatras. Precis, hon ses då som en förrädare. Men när det gäller då ASEAN, så det som han gör då, det är ju att han också kränker självstyre och suveränitet. Mm. För han anledningen till att han läcker det här, det är också vad han sen säger i ett tal. Alltså Hun Sen säger i ett liksom så här uppeldat tal. Att han vill se regimskifte i Thailand. Och att lägga sig i att lägga sig i sina grannländers interna politik, liksom, nationella politik. Det ses av hela ASEAN som ett kraftigt övergrepp. Eller liksom ett övertramp av överenskommelserna man har i ASEAN. Så att därför behöver Malaysia gå in också.
Vilken regim skulle Kambodja vilja se då?
Ja, i alla fall inte Shina Watras. Förr var de bästa vänner, Thaksin och Hun Sen. Men det verkar vara någonting kring ekonomiska intressen. De har haft någon typ av fallout. Det är möjligt att man vill se militären igen.
Ja, alltså för att vi var inne på det här skottet av den här den skjutna kambodjanska soldaten. Mm. Som ju är lite det som kanske sätter liksom igång det här på något sätt. Och det får det ju lite att framstå som att Thailand är liksom den eskalerande parten. Men man kan ju också se att Kambodja har liksom flyttat trupper till det här området. Alltså det har ju skett någon typ av uppbyggnad. Och det har varit, kan man beskriva det som icke-militära provokationer. Om man, liksom, det blir, men det har liksom varit... protester vid tempel då till exempel verkar vara, och för lyssnarna och för mig då, religiöst så är det någon skillnad på Kambodja och Thailand?
De är båda två Theravada buddhistiska länder.
Ja, precis, de tillhör samma, utan de här templen har snarare då liksom kulturell eller liksom historisk betydelse.
Ja, men precis, de är ju då Khmer-tempel. Mm. Så Khmer eller Angkor-riket som är liksom det antika kungariket. Mm. Som Kambodja på något vis är deras nationella stolthet. Mm. Så alla som känner till Angkor Wat. Mm. Som pryder kambodjanska flaggan och så. Och det sträckte sig ju långt in i det som idag är Thailand. Men sen så de templerna är Khmer-tempel. Och Thailand och Kambodja delar ju den historien. Mm. Och det kulturarvet. Det finns många Khmer-tempel i Thailand. Men det är liksom... Så en sak är ju kulturarvet och att... Liksom, vad hör då till Kambodja historiskt? Det som är framförallt i frågan, det är de här territorierna.
Mm.
Och att innan Frankrike kommer till Indokina, innan Frankrike gör ett protektorat av Kambodja, vilket sker 1863, så är det här tributområden. Det vill säga, det är små härskare som betalar tribut. Och de betalar tribut till den thailändska eller den då siamesiska kungen. Mm. Och de betalar tribut till den då kambodjanska kungen, eller khmerkungen. Så betalar de tribut och så har man det okej. Okay, liksom. Mm.
Men det är lite innan nationalstaten, eller hur man ska uttrycka det? Liksom.
Det här är innan nationalstaten. Mm. Det här är liksom en man brukar översätta det till en typ av feudalism. Mm. Liksom. I Thailand kallar man det för saktina. Så man har liksom en helt annan uppfattning också om vad en gräns är. Så när Frankrike kommer som en kolonialmakt och börjar prata om gränsdragning, så tillåter Frankrike att de här områdena fortsätter betala tribut, både till siamesiska kungen och den kambodjanska kungen. Och till exempel så ska det krönas en ny kambodjansk kung, det är sent 1860-tal. Och då bjuder Frankrike in thailändska kungen och ska att överse det här. Och förut, innan det franska liksom, kolonialstyret, då var det liksom den siamesiska och den vietnamesiska kungen som översåg kröningen. För att de var de två starka fienderna.
Mm.
Och Kambodja var emellan de här två starka kungarikerna. Och behövde då liksom, man behövde ha två ceremonier.
Okej.
Ja. Och det här liksom är någonting som noteras i historieböckerna. Att den siamesiska kungen tar det här som att Frankrike trots allt erkänner det siamesiska inflytandet. Allt det här skiftar 30 år senare, 1893. Och då ligger Siam, som nu är Thailand, ligger klämt mellan den brittiska kolonialmakten till väst och syd. Så de har Burma och Malaysia. Och sen har man då franska Indokina, norr och öst, Laos och Kambodja. Men man har ett gäng områden som inte är självklara då, utan det är de här tributområdena. Vem tillhör dem egentligen? Och där gör då den thailändska kungen koncessioner helt enkelt till Frankrike. Ger bort de här områdena för att upprätthålla fred och för att bevara Siams självständighet. För att Siam ska kunna vara icke-koloniserat.
Men det är så jävla konstigt att det inte blir kolonialiserat. Alltså. Men det är det helt
det
annat
är,
avsnitt, tänker
precis,
jag.
Precis, men det är det här. Och det är liksom en... Ja, royalisterna i Thailand och nationalisterna, de tackar ju den här kungen då. Kung
det är Ramadera. Skickligt spelat, måste man ändå...
Precis, och det anses vara det. Liksom. Ja, det är då, så man beskriver det, det är skickliga förhandlingar. Ja. Och att man helt enkelt... Det finns en annan del i det också, och det är att man inte öppnar upp för handel förrän 1860-talet.
Mm, det är lite Kina-modellen där då. Ja.
Det är det.
Präglad av att jag läste om opiumkrigen precis, som vi pratade om innan podden. Men okej, okay, så de har lite samma, det finns liksom en stängd, det är lite stängt utifrån liksom. Mm.
Precis. Men då, det som händer där då i den här franco-siamesiska krisen, det är att man sen 1904 och 1907 så är man då i samtal med den franska kolonialmakten om gränsdragningen. Och då ritas det upp kartor. Och i avtalen så hamnar en del av de här templerna, och framför det mest kända av dem heter då Prävi Härn. Det hamnar i avtalen som, så det, just det templet är liksom, vi kan ta det som utgångspunkt för att fatta det här, varför det blir fel. Det templet ligger uppe på en bergsknall. Så står man uppe på templet så tittar man ner på Kambodja. Och nedanför den här bergskarmen så går ett vattendrag. Och i avtalen så är man överens om att den naturliga gränsen är vattendraget. Men på kartorna som Frankrike ritar, så drar man linjen
längs bergs,
så väster om det här templet. Så in i Thailand. Så att templet, trots att det står uppe på det här berget och väster om vattendraget, blir kambodjanskt. Och där får man kanske ursäkta den siamesiska kungen då, att just kartor är ju inte, det är någonting som Frankrike håller på med. Så det är ju, och det är sånt som liksom europeiska geografer och geologer ägnar sig åt. Mm. För att de är ute och försöker liksom hitta koncessioner för bergsbrytning. Liksom.
Jag tittade på de här kartorna, för de finns ju liksom tillgängliga. Och jag förstår att det sker en gränskonflikt. Alltså det är, ju,
det är det, verkligen inte tydligt.
Nej, det är inte tydligt, nej. Det verkligen är så. Men här är det bara någon som har tratt med jävla penna på ett papper. Liksom.
Ja. Och vart är den där linjen egentligen?
Ja, var är den egentligen? Ja. Liksom. Och då är det ju naturligt att man då går till texten istället. Då, och vattendrag är ju en typisk, liksom, det är ofta vattendrag man använder. Liksom. Men de kan ju också förändras.
Men du kan ju inte klättra upp för berget. Nej. Berget är fortfarande väster om vattendraget. Så att och då, sen så är det liksom, okej, okay, det är fine, det spelar inte jättestor roll. Sen går Thailand igenom en sån där, thailändska kungen, absoluta monarkin, blir avsatt 1932. Thailand övertas av det här Folkets parti, som är en ohelig allians mellan civila byråkrater som är socialistiskt orienterade och en militär gruppering. Några år senare, 1939, så övertar den här militärgrupperingen makten helt i Thailand och döper om landet då till Thailand, alltså det thailändska folkets land, det fria folkets land. Och det är Phibun Song Kram. Och nu har vi andra världskriget och Frankrike decimeras. Trupperna, de franska trupperna behövs på annan plats än i Indokina. Och när de då, när Frankrike liksom tappar militärmakt i Indokina, så ser Phibun Song Kram en chans att annektera de här områdena. Mm. Så då driver han en sån här irredentistisk nationalistisk politik. Det vill säga att man behandlar de här gränsområdena som förlorade territorier. Som en sån där jättestark nationalistisk myt. Liksom. Det här landet är egentligen thailändsk. Och nu återtar vi det för vår nations skull. Mm. Liksom. I årsskiftet 40-41 så invaderar då Thailand franska Indokina, det som är Kambodja och Laos. Och annekterar de här områdena. Och sen kommer Japan in i Thailand i december 1941 och är liksom en sån här ockupationsmakt. Och så har man en allians då mellan den här nationalistiska, fascistiska. Alltså han Phibun Song Kram, han är ju jätteinspirerad av japansk fascism och av Mussolini. Och, och hjälper till att hålla de här territorierna. Så de är annekterade fram till 1946.
Okej. Okay. Mm. Och då har Japan i sin tur gått in i Vietnam till exempel och ockuperat det. Men hur är det med Kambodja då? Bryr sig Japan bara inte om Kambodja eller går de in i?
Det är ju liksom svagt.
Det var ingen poäng. Liksom,
nej, det finns liksom en nationalistisk rörelse som växt där efter andra världskriget. Och det är ju först i mitten av 50-talet som man gör sig kvitt de här franska kolonisatörerna. Eller franska kolonin, liksom. Frankrike bedömer att man ska inte ha sina kolonier längre. Alltså jag menar.
Nej men precis,
hela historien om kolonialtidens fall. Liksom, som ju hänger ihop med andra världskriget och alla förluster som görs där. Och att kartorna ritas om. Thailand är ju då redan en mycket starkare nationalstat. För det har liksom den absoluta monarken där, mm. han som var med och förhandlade fram de här kartorna till Frankrike. Han har ju drivit på det. Han är ju liksom en moderniserande kung. Så att där har man liksom en stark statsbyrokrati och en centraliserad stat.
Men han sitter där med den här juntan då parallellt, eller kungen? När är, alltså...
Förlåt, jag gick tillbaka till 1904-1907. Förlåt.
Okej, vad skönt. Ja, då förstår jag. Jag tänker liksom, vad händer? Hur är läget i Kambodja under andra världskriget? Är det ockuperat precis som Vietnam av Japan, eller är det liksom...
Nej, utan det är de här annekterade områdena då som Japan har tillsammans med Thailand. Okay, eller okay. Som Japan stöttat, hjälper Thailand att upprätthålla liksom.
Men hur stor bit av Kambodja tar Thailand då?
Ja, men man tar tillbaka de här så kallade gränsområdena. Okay. Så det här går in till... Om lyssnarna känner till var Siem Reap och Angkor Wat ligger, så precis innan.
Okej, okay, så en ganska bra bit av västra Kambodja då liksom.
Precis. Sen så det som händer där då efter 46 är att Frankrike och Storbritannien, alltså de vinnande makterna, de vill straffa Thailand, liksom de vill straffa Japan. Och de straffar ju Japan. Man vill också straffa Thailand eftersom de har varit allierade med Japan. Och då ser USA sin chans att gå in som en ny makt i regionen. Förhandla fram då ett avtal så att Thailand helt enkelt ger tillbaka de här områdena till Frankrike. Ja. Eller ja, Kambodja, den franska kolonialmakten, den franska administrationen. Det är en del av liksom det som Thailand får ge upp. Och i övrigt så straffas inte Thailand.
För kom ganska billigt undan ändå.
Ja, för USA tar dem om ryggen eftersom USA ser sin chans där att etablera sig som en makt. Liksom här kan man få en allierad i regionen.
Ja, de gör ju många sådana drag där efter andra världskriget. Även kopplat till Vietnam för den delen. Sen slår det ju lite bakut. Men de är ju ändå där och försöker liksom bygga relationer med även Ho Chi Minh till exempel och så.
Jo, men sen så i hela Vietnamkriget så är ju Thailand liksom deras unsinkable aircraft carrier.
Precis, och det är väl också mycket av den moderna svenska idén om Thailand som liksom en semesterplats, men även då liksom bordeller eller liksom sexhandel och så. Det är väl också fött ur liksom rest and recreation under Vietnamkriget. Liksom. Man fick välja på tre platser att åka till Japan, Australien eller Thailand på sin permission. Liksom.
Ja, och eftersom de hade så många de hade så många amerikanska baser i Thailand, så är de ju där.
Mm. Ja, men precis, men att det var liksom...
Och då kommer bordeller och... Red light districts och så. Men sen så den här gränsen då, det här templet, Previhärn, det lugnar ju liksom inte ner sig, utan Thailand vill ju gärna fortfarande ha det här. Och Kambodja ser sin chans och tar det här till International Court of Justice, ICJ, som fäller ett avgörande 1967. Sju, är det? Jag trodde det var 62.
Jag är också, vi pratade innan, vi började spela in och dålig var på årtal och jag är fruktansvärt...
Jag litar på att du är duktigare på årtal än
jag. Jag är fruktansvärt dålig på årtal och namn, men...
Nej, det är 62.
Ja, fan!
Ja, och då dömer ICJ helt enkelt till Kambodjas fördel och säger det här är kambodjanskt. Men Thailand ger sig ju liksom inte. Och sen har vi... stridigheter som blossar upp där kring 2008. En del kanske minns det. 2008 och 2011 så är det liksom att de skjuter på varandra.
Mm, men det är de här skärmytslingarna. Man tar inte riktigt territorium framåt utan man liksom skjuter
man bara över gränsen. Och då handlar det om det här templet Previhärn. Och 40 personer ungefär dör i de stridigheterna. Och 2013 så fäller ICJ ett nytt och bara bekräftar det tidigare avgörandet att det här är Kambodja. Men sen dess har man ju militärposteringar och haft det helt lugnt och stilla. Liksom. Men sen så gjorde ju då Kambodja någon typ av förflyttningar. Ja, var det nu maj i år?
Ja, de verkar ju förstärkt upp liksom, och positionera trupper. Det är ju inga jättesummor vi pratar om. Alltså, både Kambodja och Thailand har ju ändå liksom riktiga krigsmakter liksom. Även om de inte jämbördiga på något sätt. Men de hade liksom flyttat upp ett par tusen soldater av det jag kan läsa liksom, till området. Vilket, alltså när man bara tittar på det utifrån så blir det så här, Kambodja tänker att de ska liksom ha ett krig. Men, alltså bara den tanken får ju en direkt att vara så här, men poängen måste vara inrikespolitisk liksom. För att det här kommer Kambodja inte vinna. Men du var inne på innan vi spelar in att det även kan ha utrikespolitiska, men som kanske inte är territoriella nödvändigtvis. Liksom.
Alltså, En del säger ju att det här handlar ju om att flytta fokus för ekonomiska problem och övergångsperiod. Liksom. Alltså man kan prata om ett interregnum, alltså från då hon sen till hon man ett, hans son och så. Och att det skulle kunna vara något slags machiavelliskt drag, säger såna experter på Kambodja. Och hon sen är ändå lite, det verkar ändå lite dumt. Mm. För att även om man har starka liksom, nationalistiska strömningar också i Kambodja, så skulle man aldrig kunna vinna ett krig mot Thailand.
Nej, det framstår som helt orimligt att tänka att man...
Och det är bara att titta på hur arméerna ser ut. Mm. Och absolut, Thailand har en starkare armé, den är större, alla, de har liksom ett flygvapen som Kambodja helt saknar.
Ja, de har ett riktigt flygvapen, modernt flygvapen dessutom.
Däremot så är man ju inte lika duktig på det där med, markstrider. Nej. Det är nog kambodjanerna kanske mer vana vid efter inbördeskriget och sånt. Samtidigt så är det en ny generation. Mm. Så, men där har man massa landminor som man är vana vid att lägga ut. Så det har man liksom lagt längs gränsen. Och det har då några thailändska soldater också patrullerat och trampat på.
Just det, det finns ett par sådana incidenter.
Precis, och det hände ju nu då förra veckan. Ja, precis, det hände för en vecka sedan. Att fem soldater miste livet då. De trampade på landminor. Och då säger Thailand att de här landminorna låg på thailändskt territorium. Och kambodjanerna säger nej, det gjorde de inte. De ligger på och thailändarna säger de här nyss utplacerade landminor på thailändskt territorium. Kambodjanerna säger nej, det är gamla landminor som ligger på kambodjanskt territorium. Att de här soldaterna dog tyder på att ni kränkte gränsen. Och vi har liksom två arméer som lämnar information, som har sina skäl att ge den information de ger. Så jag vet inte vad man ska lita på. Utan att båda sidorna säger ju hela tiden att det är den andra sidan som har kränkt då. Kambodja har också Kinas stöd. Mm. Och vad det betyder och vad det kan innebära, det vet jag inte. Och varför, jag har svårt att se att Kina skulle ha ett intresse av att Kambodja eskalerar ett krig mot Thailand. För att det går inte att ändra på det faktum att Thailand är den viktigaste spelaren i den här regionen.
Ja, men även för Kina måste det ju vara så.
Det är liksom absolut har man avtal med Thailand också. Mm. Och den thailändska militären och Kina står varandra nära.
Nej, men och då kan det ju vara att man vet om att den här konflikten inte kommer kunna eskalera. Alltså man kan göra liksom anspråk som Kambodja, att man är liksom, man är av alla betraktare uppfattad som ett svagare land. Och att man liksom slår uppåt. Och även om man då förlorar så kan man liksom vinna bara genom att ha gjort liksom anspråk på att våga ta fighten. Och så att när världen går in och stoppar det här, vilket ju har hänt, och båda parter verkar också vara ganska taggade på att vi bara slutar med det här nu. Så kan ju regimen i Kambodja kan ju komma ur detta med liksom handel, liksom, kolla vad handelskraft är, eller vi kunde till och med stå upp mot Thailand, eller vi besköt Thailand utan liksom stora liksom, utan att de kunde ge liksom stora repressalier tillbaka och så. Och att man då kanske förlitar sig på att Kina skulle gå in och säga liksom, nej, men nu får det här räcka båda två, det blir inget riktigt krig liksom.
Det är en jätteviktig poäng, och jag tror också det är en förklaring till varför vi vet så lite om dödsfall på den kambodjanska sidan.
De siffrorna är ju liksom, det slängs med olika, och men liksom, om man ska säga det rent objektivt liksom, jag har inga stakes i något av de här två länderna. Båda två är ju diktaturer på ett eller annat sätt. Och det låter som ett sjukt osympatiskt krig. Och självklart ska ju Thailand respektera den, liksom, den gränsdragning som internationella domstolen har beslutat. Men om man tittar på det rent objektivt så verkar ju mängden liksom, provokationer kommit från Kambodja. Det verkar liksom vara Kambodja som har eskalerat konflikten. Och att Thailand har varit ganska snabba på att liksom, men vi kan också spela det här spelet. Liksom. Båda verkar ju också ha liksom, beskjutit byar. Och framförallt så anklagar Thailand, Kambodja för att ha gjort liksom fler helt... Jag kan liksom inte förstå poängen med att skjuta liksom raketartilleri bara mot någon random by vid gränsen. Alltså vad ska det... Mer än då civila dödsfall som leder fram till... Alltså det är bara en eskaleringshandling, den fyller inget militärt syfte. Så att man blir liksom, när man läser om det så känns det som att det har varit väldigt viktigt för Kambodja att det här har skett. Och vad deras intressen är, utöver då att någon typ av handelskraft liksom, är också frustrerande, för vi vet ju heller ingenting om det här avtalet. Alltså, det gick ju ut att de hade nått vad jag har kunnat säga i alla fall, gick ut att de hade nått en vapenvila, ett avtal om en vapenvila. Men vad den innefattar, mer än eldupphör, det vet inte jag. Har du liksom...
Ja, men det är 7 punkter. Och exakt de här 7 punkterna då. Ja, men det är eldupphör, det är att man inte ska... angripa civila. Någon typ, det är en typ av deeskalering, liksom, att man ska förflytta sig bort från gränserna.
Men är det någonting om själva konfliktens kärna?
Nej.
Nej, för det var det, alltså, har det skett liksom några eftergifter från någon av parterna? För det kändes mest som det avtalet jag kunde säga var bara så, vi ska bara sluta.
Ja.
Men då är det konstigt, varför började någon av oss? Alltså, är du med? Varför började
man då? Var det skälet liksom?
För då vann ju ingen, då är ju bara läget tillbaka till vad det var innan det här började. Mm.
Som är liksom en typ av status quo. Mm. Liksom. Mm. Nej, utan det är bara det som det här liksom vapenvilavtalet. Och det som har varit väldigt drivande bakom det är ju att få igång gränshandeln igen.
Okej, det har liksom...
Sådana liksom affärsmän som, eller ja, affärsintressen som har varit jättedrivande bakom det här.
I båda länderna?
Båda länderna, men liksom i Thailand så har man legat på mycket kring det här.
Okej.
Men det här med de här beskjutningarna, alltså att Kambodja liksom verkar ha attackerat så liksom, ska man säga, strategiskt okloka mål. För att, jag tänker strategiskt bara för att man ser ut som den aggressiva parten och Thailand ser ut som den försvarande parten.
Men att det är ostrategiskt och vanligt, så varför ger ni det här till Thailand?
Liksom? Nej, men det är lite märkligt om målet på något vis är att visa att man ska kunna stå upp mot. Mm. Men sen vet jag ju inte, hur ser liksom propagandan ut inne i Kambodja?
Nej.
Vad är man förmedlar där? Och hur filtreras liksom den thailändska, det som thailändarna gör? För att jag menar, i Thailand pågår det ju också naturligtvis massa propaganda kring det här. Jo, men vi får såna här nyheter om att över 100 000 har evakuerats. Ja, behövde 100 000 evakueras? Det vet vi inte.
Nej.
Är det här liksom en proportionell, eller är det också en del i att visa handlingskraft? Mm. Vilket ju är jätteviktigt för en stat naturligtvis. Och visa sin befolkning. Kolla, vi agerar, vi skyddar er. Och så blir det också ett mediepropagandiskt tillfälle. Liksom, för nu då för militären och för den tillfälliga premiärministern.
Om vi stannar lite för den tillfälliga premiärministern. Jag hittade hans Twitterkonto. Det är inte verifierat av Twitter. Och den har, du vet, Disney-filmen Upp.
Ja.
Den här gubben.
Ja.
Har den här premiärministern som profilbild. Var har de hittat den här... Alltså, är det verkligen att juntan bara har dratt upp liksom... Hur länge har det... Är det vice premiärministern som styr? Eller är det någon...
Alltså, jag vet väldigt lite om honom. Jag förstår det som att det är en typ av marionett.
Är det väldigt, alltså, det känns.
Men det är också den typen av distansering och humor som man kan ha.
Okej, det flyger liksom. I händelse av krig liksom. Tänk ett Zelenskys Twitterkonto liksom, så har den så räven från Robin Hood som profilbild liksom.
Ja, alltså jag kanske är lite förvånad ändå, men jag vet inte om thailändarna bryr sig så mycket om det.
För min känsla var mer som att man bara är så här, ni är du premiärminister, och så är det så, juntan bara pekar på någon liksom, ja, i publiken, varsågod.
Precis, det är viktigt att det inte är en person som på något vis utmanar.
Nej, jag tänker det. Det här är ju inte en person med 100 000-tals följare som är liksom profilerad. Utan det känns ju som att man bara har tagit någon.
Ja, men det är också viktigt att det är en person som håller låg profil och som uppför sig korrekt i de här sammanhangen. Och som inte kanske har så många personliga intressen. Det här är en spekulation från min sida.
Det är någon som gillar Disney mycket. Eller Pixar är det väl strikt sett som
är
åt den här
filmen. Men inte då liksom. Det är inte en Shinawatra-anhängare. Han hör inte till deras klan. Eller deras falang liksom. Eller så. Det är väl kanske det viktigaste. Och att, alltså, jag vet inte, de jag pratar med. Jag har vänner som tillhör alla sidor i Thailand. De tycker att han uppför sig. Och att de tycker att han gör ett bra jobb.
Mm.
I den här situationen.
Men juntan i Thailand har inte liksom sett möjligheterna. För man ska väl också vara tydlig med att det kan ju också ha skett saker som har, där Kambodja har agerat för att de har trott att Thailand har varit... Alltså, är du med? Liksom att det kan finnas saker som vi... Alltså, det låter ju som kambodjansk propaganda, men man kan ju också föreställa att det är en militärjunta, det kan vara instabilitet, det kan vara liksom någon typ av maktfullkomlighet. I så fall är det ju också konstigt, för ni hade ju juntan sin möjlighet. Alltså, Kambodja gav dem ju möjlighet. Om de längsta beräkningarna av territoriekränkning jag har kunnat hitta, som ändå verkar vara bekräftade av liksom bilder, så det handlar ju om att Thailand har gått in ungefär 300 meter in i Kambodja. Och det skulle man väl kunna hävda är liksom inom ramen för defensiv operation, att man har gått in och slagit ut, så rivit bunkersystem, alltså vet så, över gränsen, och sen har man dratt sig ur igen. Det skulle inte jag säga är konstigt, eller för den del, om det är så kraftigt minerat så har man liksom slagit kilar i minering, om vi behöver så kan vi gå in längre.
Och så flög man med sina F-16 för att visa upp sig, men man...
Nej, man verkar ju liksom ha bombat lite, men det är liksom, det är otroligt få döda, alltså, för att ändå vara stridigheter i ett par dagar och ändå liksom riktiga beskjutningar. Det är lite drönare så som påstås och skjuts ner. Om juntan hade velat ha det här så har de ju inte heller gjort någonting med det. De kunde ju haft det här som, men nu har vi Kassimbellum, nu har vi rätt att föra krig. Vi har blivit attackerade, nu går vi in och så tar vi territorium av Kambodja. Mm. Det förlorade landet, eller liksom, alla de här. Men det har de inte heller gjort. Så det är liksom ingen av parterna som heller har gjort någonting med situationen som erbjuds på något sätt.
Nej, det är ju frågan vad militären i Thailand vill.
Mm.
Alltså om de egentligen tycker att det där är intressant. Eller om det här är bara de thailändska nationalisterna. Ja, och att de drar nytta av de thailändska nationalisternas liksom, uppviglingar och mobiliseringar. För de har ju varit ute på gatorna och viftat med sina flaggor och klätt sig i flaggan. Alltså du vet, de har ju flaggan överallt, i håret, på händerna, på kläderna liksom. Att militären som egentligen vill ha makten i Thailand, om de egentligen bryr sig om de här territorierna, det tror jag inte.
Är juntan nöjd med att kunna få peta premiärminister?
Det vill de.
De har varit glada att kunna göra det.
Det har de ju velat sen. Det har de försökt på olika sätt sen valet 2023, för 2 år sedan.
Så det Kambodja gjorde var egentligen att ge den thailändska militären någonting?
Det kan vara så.
Och
det
genom att läcka ju, det här samtalet med
och det precis, det tyder Hun Sens agerande på att han också vill se det. Och om det är vilka skäl han har till det, om det bara är att ge igen på Shinawatras, som en del såna här sociala mediekonton säger, eller om det är ekonomiska intressen. Den kanske starkaste liksom, vad ska man säga, spekulationen, den har att göra med 2 ekonomiska intressen. Dels Kambodjas shady business vid gränser, som de har ägnat sig åt vid gränserna till Burma och Laos. Och
som till exempel, kan du utveckla?
Ja, men det är ju illegal handel.
Mm.
Ja, och som Thailand då har slagit ner på, eller thailändska polisen har slagit
liksom
ner på.
Pratar droghandel, eller trafficking, eller vapenhandel. Alltså den typen av kriminell smuggling.
Mm. Och som thailändska polisen har slagit ner på under den här regeringen. Det är en av spekulationerna. Den andra, den har att göra med kasinon. Och då är det så här, att i Thailand finns det inga kasinon. Det är, men den nuvarande regeringen då
det är lite förbi,
har undersökt. Och det är inte bara den här regeringen som har undersökt det, utan det är ju, det liksom har länge, alltså det är flera årtionden som man har pratat om det och som det har varit på bordet att öppna kasinon. I Kambodja finns det kasinon. Och det sa vi i början av det här avsnittet.
Det. Liksom. Absolut, ja.
Det är en jätteviktig inkomstkälla. Och, liksom.
Ja, och det skulle förstöra enormt för Kambodja om Thailand öppnar kasinon. Liksom.
Ja, det skulle det göra.
Men de lägger sig ett gräs i Thailand för ett gäng år sedan och har förbjudit det igen, eller? Återdragit de lättnaderna man hade innan.
Ja, men ungefär har man gjort det. Man legaliserade det, och det var ju ändå under den där militär... regeringen liksom som legaliserade. Det var
skatteintäktslegalisering liksom.
Då, det man har gjort nu då, det är att man liksom, man har inte förbjudit det, men man, för att man inser ju också att det finns massa små företagare som har som satsat på det här och behöver den inkomsten, om man skulle göra sig ovän med jättemånga småföretagare om man på riktigt drog tillbaka legaliseringen. Utan de har sagt att jo, man får använda det för medicinskt bruk. Jo, men vad händer då? Vi öppnar en ny marknad för doktorer att skriva ut recept. Så att absolut är det så. Jag menar, det går du förbi ett sånt där.
Jo,
men jag tänker det säger någonting om hur det funkar liksom.
Ja, för jag lyssnade på någon utrikeskorrespondent som pratade om det här, och den beskrev att det kanske handlade om att den liksom gamla hälsoministern fick gå, och att den nya hatade den gamla hälsoministern. Och att det fanns liksom, att det var så här
personliga
konflikter. Ja, är det så Thailand fungerar också liksom?
Alltså det finns ju politiska familjer i Thailand. Och de är ju inte bara politiker, de är ju också affärs.
Ja, precis.
Det är men det. Och de har också sådana, så är det ju också med de här som har varit de populära liksom, progressiva politiska ledarna som Future Forward Party och som har bytt namn då, varit tvungna att byta namn för att de har upplösts och så vidare. Inte av sig själva, inte av interna strider, utan för att konstitutionsdomstolen har lagt sig i. Och de har ju deras liksom premiärministerkandidater, det är ju också framgångsrika affärsmän.
Nej.
Eller som kommer från pengafamiljer. Ja.
Och då liksom, så då har man kasinoverksamheten som har då tittat på att öppna. Har det varit mer liksom aktuellt nu på riktigt då på något sätt att de här kasinorna skulle komma?
Ja, men det verkar som att det har varit det då. Att det är det som kan ha triggat det. Och så är det liksom, det finns ju några öar som ligger på gränsen som också handlar om turism och den typen av näring. Och vad kan Kambodja tjäna på och har Thailand försökt stoppa. Och det kanske också bara har med Shinawatras och Hun Sens relationer att göra.
Mm.
Men det är lite utav spekulationer. Det är den där typen av saker man kan veta om man är en del av etablissemanget eller om man sen i tillbaka och historiskt tillbakablick.
Ja, men det blir också svårt liksom, för man blir ju så här, okej, var det då att Kambodja körde mot Thailand för att sen liksom i den här freds- eller vapenvilleförhandlingen var så här, men vi kan lägga av om ni inte kör med kasinon. Så varför skulle Thailand säga ja till det liksom? För att det är fortfarande
Kambodja är fortfarande den svagaste parten.
Ja, exakt. Vad kommer de med till förhandlingsbordet med en vi kan sluta? Alltså, sen å andra sidan är de väl känsliga, så alltså, turism är ju såklart en del till Kambodjas ekonomi också. Mm. Men om ekonomiskt så skulle ju Thailand förlora enorma summor på om man uppfattade Thailand som ett liksom instabilt eller osäkert resmål, tänker jag. Nu spekulerar jag, men det måste vara en ganska stor del av Thailands ekonomi som baseras på turism. Att det här också sker liksom under europeisk sommar, till exempel under ledighet. Men det känns ju också liksom enormt spekulativt, för Kambodja skulle också förlora massor på alltså framförallt skulle de ju förlora det kriget, tänker jag, som är väl den
det skulle de, men vad skulle jag tänker också så här, jo, men även om Thailand skulle vinna ett sånt krig, vad skulle Thailand vinna på att vara i konflikt med Kambodja? Och Thailand har nog ett intresse av att, alltså inte den nuvarande thailändska staten har ett intresse av att liksom lägga stora delar av Kambodja under sig och sen få liksom en inbördeskrigskonflikt där.
Det skulle skada dem mycket också.
Liksom. Ja, precis. Man har redan sitt inbördeskrig i södra Thailand som man har någon typ av kontroll över. Men menar, det är ju hela tiden små...
Det sker liksom attentat.
Det sker attentat och motståndshandlingar liksom, som är våldsamma utbrott där nere i södra Thailand. Och det har ju varit undantagstillstånd där i 20 år nu. Så att man är ju inte, absolut, det finns inget intresse i att ha samma situation till Kambodja, och särskilt inte när det är en sån liksom gränshandeln är så viktig, och det är ju slussen till Vietnam också. Alltså det handlar inte bara om Kambodja, den där gränshandeln, utan handlar också om Vietnam.
Såklart, just det. Ja. För det, man tar det landvägen. För Kambodja är ett ganska litet land.
Det är ett litet land och det ligger klämt mellan Thailand och Vietnam, vilket det historiskt har gjort också. Mm.
Vad tror du kommer hända nu liksom?
Jag tror på den här vapenvilan.
Och så är det bara business as usual, liksom. Ja. Det bara rullas tillbaka och sen så...
Det är ju det här med att man behöver tämja de nationalistiska krafterna. Nu är de missnöjda och de eldar på. De fortsätter elda på båda sidorna.
Mm. Vad hade de i Thailand? Eller vad har varit slagordet för liksom nationalisterna i Thailand?
Men det är ju liksom våra liv. Mm. Liksom. Så att de här civila dödsoffren har ju varit... Någonting man har hakat upp sig på. Och sen är det då den här irredentismen igen.
Nej, okay. de vill ha
tillbaka. Det här är egentligen vårat. Och vi har varit så goda att låta Kambodja hållas.
Och titta hur de
Beter sig.
Nej, okay. Så
slagorden är ju bara för Thailand. Liksom, för det fria folket. För det, ja, det är ju inte djupare än så.
Liksom. Nej. Är Thailand stabilt just nu? Politiskt liksom.
Nej,
det är inte det. Nej, för det tänker jag att det kan ju också vara en dimension av detta.
Massa missnöje. Och det har ju varit, och det är ju liksom, jo, men man hade demokratiska val, de som blev egentligen skulle ha suttit i regering får inte göra det för att man har den här konstitutionsdomstolen som lägger sig i. Det är absolut inte så politiskt stabilt.
Mm.
Och jag tror att vi kommer att se ett regimskifte. Men däremot inte genom en militär kupp.
Nej, okej. Okay.
För det behöver man inte göra längre, för man har en konstitution som står på militärens sida. Man har liksom redan konsoliderat sin makt och det var hela syftet med militärkuppen 2014. När man inte lyckades efter militärkuppen 2007 genom att, liksom, att då konsolidera sin makt, så genomför man kuppen 2014 igen. Och sen har man liksom jobbat med konstitutionen och i samarbete med den nya monarken i Thailand. Och så har man den här då konstitutionsdomstolen som man i princip utövar makt genom. Som då genom lagar gör demokratiska partier illegala.
Ja, men precis. Är det
man ska inte skratta åt det. Det är ett deppigt läge. Nej. Liksom. Jag har svårt att se att man liksom genom juridik skulle kunna förändra någonting i det landet nu. Alltså, så länge man har den här konstitutionsdomstolen, så länge man har den här konstitutionen. Och då behöver inte heller militären göra någon militärkupp för att skapa ett regimskifte. Och sen i vilken form som militären har makt, utöva makt genom partier. Alltså de är ju civila partier på pappret. Så i vilken form de utövar det här inflytandet och vilken general det är som är på väg upp och försöker ta makten, det vet jag inte.
Nej, men det är någon ny general som kommer att komma till makten.
Det brukar ofta vara det.
Nej, men för menar du, det perspektivet om Kambodja bedömer att Thailand är instabilt just nu, så kan ju det också vara tanken att det var mer instabilt. Deras bild var att det var mer instabilt i ledningen än vad det kanske var. Mycket märklig historia, men som du säger, det har ju ändå skett tidigare. Alltså den här typen av skärmytslingar har skett. Skulle du säga att de skilde sig den här gången? Liksom?
Jo, men det var ju det här liksom, arbiträra, liksom, oförutsägbara beteendet från Kambodja som jag tycker har skilt sig. Alltså att det har varit en mycket, mycket mer komplex och oförutsägbar händelseutveckling. Mm. Alltså, sen så springer Kambodja till internationella, till ICJ igen, International Court of Justice igen, och sen har man också velat att liksom International Criminal Court ska lägga sig i och säga att Thailand är liksom krigsförbrytare. Och, ja. Eller Thailand har sagt att Kambodja är krigsförbrytare och velat. Det beteendet är ju också lite...
Det skiljer sig från tidigare.
Alltså, ICJ var ju liksom, det var ju så tydligt att det handlade om det templet, men nu handlar det ju om fler tempel, ja, fler områden. Precis. Alltså, där man har liksom haft mest... stridigheter. Det är ju ett helt annat tempel som ligger i en sån där viktig passage genom ett bergsmassiv.
Ja, och liksom att vi pratade lite om det tidigare, men om att templen ligger på, såklart, på strategiska platser. Det är därför de befinner sig där från första början. Och då nämnde du det med att de ofta liksom är kopplade till platser där liksom man kan ta sig igenom bergskedjan. Men de ligger ju också ofta uppe på högplatå, alltså uppe på högplatå, vilket är ju väldigt strategiskt vem som håller den eventuella högplatån i relation till det andra landet, om man tänker andra militäroperationer eller framtida militäroperationer.
Precis.
Ja, men tack så jättemycket för att du kom hit, Karin. Har du något du vill göra reklam för?
Absolut ingenting.
Ingenting.
Jag säljer ingenting.
Du har inget.
Jag jobbar för staten i offentlig, offentlig utbildning.
Så du behöver inte göra reklam. Tack så jättemycket för att man har lyssnat. Man kan, om vi har anledning, så kommer vi se till att liksom följa upp det här händelseförloppet. Men jag tror nog precis som du att nu kommer det nog att återgå till vad det var innan. Man kan följa mig på sociala medier. Skriv framförallt på Blue Sky just nu. Där heter jag Martin Hansson.
Jag heter Karin Sackari, tror jag. Eller K-Sackari. K-Sackari heter jag på Blue Sky. Yeah. Där kan man följa mig.
Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi L.Rorelse. Man kan följa oss på Facebook. Där heter vi L.Rorelse. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.